Så idag är vi på kapitel 16 till 20. Jag var och predikade på långfredagen här i Pingstkyrkan. Och pratade om Jesus som Guds lamm. Och alla kopplingar som finns mellan Gamla testamentets beskrivning av påskalammsmåltiden och den judiska påsken och vad det är som gör att Jesus blir Guds lamm. Och jag fick fantastiskt mycket respons efteråt, vilket ju är väldigt roligt. Men samtidigt så var det väldigt många som sa så här: det här har jag aldrig hört förut. Och de flesta av dem var nog sådana som har gått i kyrkan större delen av sina liv. Och då tänkte jag på det som jag sa i introduktionen till den här bibelskolan. Att ett av huvudtemana som vi måste förstå i apostlagärningarna och i hela Nya testamentet är berättelsen som ramar in hela det här. Nämligen den om Israels folk. När Jesus kommer och det som händer då, det sker inte i ett vakuum. Och vi får stora problem att förstå stora delar av Nya testamentet om vi har skurit bort berättelsen om Israels folk, vilket vi väldigt ofta har gjort i vår tradition. Och den responsen bekräftar ju det. Att man har varit med i en kyrka i många år och aldrig hört en påskpredikan om varför Jesus är Guds lamm. Så det behöver vi göra något åt. Vi behöver läsa Bibeln betydligt mer än vad vi kanske har gjort. Och vi behöver rama in det med berättelsen om Israels folk mycket mer än vad vi har gjort. Idag ska vi ta oss an de här sakerna. Apostlagärningarna kapitel 16-20 är ju egentligen ett tvärsnitt, en beskrivning av vad Paulus sysslade med överhuvudtaget. Lukas skriver ju till Theophilos vem nu det är, och här ser vi en komprimerad version av vad han ansåg att Paulus sysslade med. Och då ser vi att det handlar i huvudsak om konfrontation med hednisk religion och med hedniska myndigheter, alltså icke-judiska. Det handlar om konfrontation med judisk religion och med ondskans andemakter. Och vi kommer gå igenom de här sakerna. Det finns ju otroligt mycket som vi skulle kunna säga, och vi går ju ganska snabbt fram här nu när vi tar 5 kapitel på en gång. Så vi kommer ju inte hinna dyka ner i allt, utan jag har valt ut den andra missionsresan som vi hittar i Apostlagärningarna 15 och 36 till kapitel 18 och vers 22. Och inom ramen för det hittar vi då Paulus tal i Aten, som vi också ska titta lite närmare på i kapitel 17, vers 15 till 34. Och så ger han sig ut på den tredje missionsresan, kapitel 18, vers 23 och till 21 och 20. Och under tiden som han är ute på den så händer ju det här upploppet i Efesos, som vi ska säga lite grann om då i kapitel 19, vers 21-40. Så där ska vi uppehålla sig. Nu kommer Paulus att besöka och verka i ett antal av de städer som han har besökt här på den första missionsresan som vi pratade om för 2 veckor sedan. Och ett antal av de här städerna skriver han ju också brev till under tiden som de här resorna pågår. Man kan lära sig oerhört mycket genom att till exempel läsa de här sakerna parallellt. Nu kommer han till Filippi. Här uppe. På den andra missionsresan. Det här är den första missionsresan. Så här ser den andra missionsresan ut. Och då kommer han besöka Filippi. Och att till exempel läsa om händelserna i Filippi samtidigt som han läser Filippibrevet ger ju en mycket klarare bild än att läsa dem var för sig. Så mycket av det Paulus skriver i sina brev upplever han ju här i de här kapitlerna i Apostlagärningarna. Den andra missionsresan då. Den pågår under åren 49-52. Och till att börja med så reser de ju återigen från Antiochia, det första Antiochia i Syrien här, tillbaka till de städerna som de besökte på den första missionsresan. Men den här gången reser de ju inte till Cypern först, utan de reser via Paulus hemstad, Tarsos. Och sen till Derbe och Lystra och Ikonion där de var på första missionsresan, och till det andra Antiochia och så vidare. Och det man gör där är att man styrker församlingarna och meddelar vad man har bestämt på apostlamötet i Jerusalem, som vi hade i kapitel 15. I Lystra, här då, så finns det också en man som heter Timoteus. Och Paulus kallar honom till sig och vill att han ska följa med dem på resan. Timoteus är grek och hans mamma var judinna och han hade kommit till tro. Och det hade även hans mormor gjort. Och det får vi inte veta i apostlagärningarna. Men när vi läser första Timoteus i inledningen där, när Paulus hälsar, så hälsar han både till mamma och till mormor. Så Paulus hade fått leda Timoteus till tro och nu avskiljer han honom till att sändas ut tillsammans med honom själv och med Silas. Och här ser vi också att han låter omskära honom. Och det sa vi också för 2 veckor sedan. Inte av frälsningsskäl, utan av hänsyn och respekt till det här området som de nu ska verka i och att de alltid går till judarna först. Sen vill de egentligen härifrån resa uppåt. Upp mot Svarta havet, till den här delen av det som kallades för Mindre Asien. Men det står att Guds ande hindrade dem. Står på flera ställen. Så han leder dem istället ut till hamnstaden Troas, som är här ute. Och där har Paulus en syn när de befinner sig i Troas. Om en man från Makedonien. Och Makedonien är ju det här området som ligger ovanför Akaja som är här. Och där har Paulus en dröm att den här mannen från Makedonien ber dem om hjälp. Och han uppfattar det som Guds ledning att nu ska vi åka dit och nu ska vi predika evangeliet för makedonierna. Och det blir ju starten på en ny fas i missionens historia. Då lämnar de Mindre Asien, som det här området kallas, och så ber de sig in till Europa. Och när vi kommer in på de här kapitlerna, kapitel 16 och verserna innan där, så står det när de reste och sedan tog de vägen genom Frygien och när de nådde Mysien. Och sen helt plötsligt i vers 10 så står det försökte vi genast ta oss till Makedonien. Och därefter så står det i vi-form hela tiden. Och det som har hänt då är ju helt enkelt att Lukas har anslutit till resesällskapet. Han som skriver apostlarna är nu med på resan. Så hädan efter en stund framöver så talar han i vi-form. Och så stannar de en tid i Filippi här då. Och då händer det några saker. Det första som händer är att Paulus sin vana trogen vill besöka den judiska befolkningen. Det finns dock ingen känd synagoga i staden. Utan det finns en judisk böneplats. Och där träffar han ett antal kvinnor. Det krävdes nämligen minst 10 judiska män för att grunda en synagoga i en stad. Och det är möjligt att det inte fanns i Filippi, utan att man istället hade en böneplats och att det var främst kvinnor som gick dit. Och en av de här kvinnorna heter Lydia. Hon är inte judinna, men hon tar till sig det som Paulus och de andra förkunnar och tar emot Jesus. Och då står det att hela hennes familj också kom till tro och döptes. Och det finns ju lite olika tolkningar av vad innebär det egentligen. Vi återkommer till det strax. Vid ett annat tillfälle när de är på väg ut till den här böneplatsen igen så möter de en annan kvinna. En ung flicka som var besatt av en ond ande. Och precis som när Jesus går runt här så blir det ju konfrontationer i den andliga verkligheten. Och de onda makterna ger sig till känna i mötet med Jesus, och det gör de nu också i mötet med Paulus. Och de onda andarna ropar ju också ut sanningar ibland. Och nu förkunnar den här tjejen för alla att Paulus och hans gäng, de tjänar den högste guden och de förkunnar vägen till frälsning. Skriker hon gång på gång på gång i flera dagar. Och det var ju sant. Men det betyder ju inte att det var bra att hon höll på så, framförallt inte att hon var bunden av den här onda makten. Så Paulus gör ju precis som Jesus gjorde. Han konfronterar det här och befaller anden att lämna henne och hon blir befriad. Nu var ju det så att hon var ju en bra inkomstkälla för ett antal män eftersom hon genom den här onda anden kunde spå. Och de blir ju rejält upprörda för nu är ju deras inkomst borta. Så de släpar Paulus och Silas inför myndigheterna. Och för första gången ser vi nu hur de ställs inför den romerska överheten. Förut har de ju hela tiden mött den judiska myndigheten, men nu ställs de inför den romerska. Och man hittar på anklagelser om att Paulus och Silas stör ordningen och förkunnar seder som strider mot de romerska bestämmelserna. Vilket ju inte var sant. Och då låter myndigheterna dem bli piskade utan någon egentlig rättegång, och så slängs de i fängelse, hårt bevakade. Och så sitter de där. Och vad gör de då? Jo, de börjar be och sjunga lovsång. Precis som när församlingen har mött förföljelse förut, så ser de att vårt enda vapen att ta till, våran enda utväg, är ju att be och tillbe Gud. Och det visar ju också på kraften i tillbedjan och lovsång under livets alla omständigheter. Att tillbedjan handlar ju inte om att titta på våra omständigheter och anpassa våran lovsång efter det, utan våran tillbedjan och våran lovsång handlar ju om vem han är. Och han är ju alltid densamma, oavsett om vi sitter i fängelse med bojor. Så därför sjunger de. Vi kommer ju ha en torpkonferens, eller egentligen två torpkonferenser, som ägnar sig åt det här ämnet, åt Apostlagärningarna 16. Helande och hopp genom Apostlagärningarna 16. Så ni kommer få chansen att gräva djupt i det kapitlet i sommar under midsommarveckan. Och den här enorma kraften i att lovsjunga Gud leder ju till att det blir ett jordskalv. Och alla bojor faller av. Och alla dörrar öppnas. Men ingen flyr. Utan de sitter kvar där. Och fångvaktaren vaknar i det här kaoset och ser att alla dörrar är öppna och tänker, nu är det kört. Han tror ju att alla är borta. Och straffet var ju väldigt hårt för en vakt som misslyckades i sin uppgift. Det som oftast hände då var att man fick samma straff som den som hade flytt egentligen skulle ha fått. Så han såg ingen annan utväg än att ta sitt eget liv. Men precis då ropar Paulus, nej, stopp. Vi är kvar här allihopa, gör inget dumt. Och så förvandlas fångvaktarens liv på några sekunder. Och han förstår vad som har hänt. Och då frågar ju han precis det som så många frågar i apostlagärningarna. Vad ska jag göra för att bli frälst? Och får svaret, ja men tro på Jesus. Och det gör han. Och även hela hans familj, står det. Här har vi det igen. Hela familjen eller hela hushållet, beroende på översättning, kommer till tro på en gång. Vad betyder det? Bestämde Lydia och fångvaktaren åt hela sin familj vad de skulle tro på? Och döptes även spädbarn som en följd av föräldrarnas tro? Det här är ju två stycken sammanhang som förespråkare för barndop lutar sig mot i sin övertygelse. Jag delar inte den övertygelsen, utan jag tror att det finns en stor mängd bibeltexter som talar om det personliga beslutet att följa Jesus, om att lämna sitt gamla liv, om lärjungaskapets konsekvenser, som talar emot att vi ska döpa någon som inte själv har fattat ett sådant beslut. Utan jag tror helt enkelt att det som hände var att det fick ringar på vattnet att människor mötte Jesus, som smittade av sig på deras familjer. Och så står ju också att Paulus förkunnar för fångvaktarens familj innan de låter döpa sig. Och det står inte någonstans att det var spädbarn som döptes, utan det blir en spekulation. Man är absolut fri att ha en annan övertygelse, men jag är en övertygad baptist och tror inte att de här texterna legitimerar ett barndop, utan att man döps som följd av ett eget beslut att följa Jesus. Det tror jag att Nya Testamentet undervisar. Men jag tror också att det är viktigt att vi inte gör det till en stridsfråga i våran tid. Det är alldeles för kostsamt att vi som troende håller på och bråkar om olika saker, hur vi ska tolka olika saker. Vi har inte råd med det, utan vi behöver omfamna varandra oavsett övertygelser. Lydia och slavflickan och fångvaktaren fick alla möta Jesus och möta Guds kraft på olika sätt. Och deras väg till tro såg väldigt olika ut, precis som det gör för alla människor. Och sen vaknar då de romerska myndigheterna upp nästa morgon och inser att vi har ingenting att anklaga de här männen för som håller i en domstol. Så de försöker få dem att gå iväg tyst och lugnt, skickar ner sina medarbetare och säger, tala om för dem att de är fria att gå. Men då säger Paulus, nej, 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 så lätt ska ni inte komma undan. Och så spelar han ut det trumfkortet som han har haft hela tiden. Nämligen att både han och Silas är romerska medborgare. Oj då. Här har man fängslat och piskat romerska medborgare utan rättegång. Det var oerhört allvarligt. Och domarna blir ju väldigt förskräckta när de får höra det. För de vet att nu kan vi råka riktigt illa ut. Så de kommer själva till Paulus och Silas och talar med dem och övertygar dem om att okej, ni ska få verka här i lugn och ro. Ni får gå härifrån i frid, och så eskorterar de ut. Och då går de hem till Lydias hus, där församlingen i staden möttes innan de går vidare. Sen drar de vidare från Filippi ner till Thessaloniki och Berea, två städer som låg där. Och där händer samma saker som på de flesta platserna som de besöker. De kommer till synagogan och förkunnar. En del kommer till tro. Man grundar församlingar. Men en del judar blir arga och startar upplopp utifrån anklagelsen att de kristna säger att någon annan än kejsaren är kung, nämligen Jesus. Och Paulus ber sig då själv ner till Aten i väntan på de andra. Det står ju till och med så här i kapitel, nu ska vi se vart vi är, 17 och vers 6. Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen, och Jason har tagit emot dem. De handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung. Här ser vi det, deras uppdrag handlar hela tiden om att utropa Jesus till kung. Och efter det så åker Paulus ner hit då, till Aten, lite i förväg, i väntan på de andra. Och Aten på den här tiden är ju ingen storstad, ingen blomstrande stad, utan den har haft sin storhetstid. När Paulus kommer dit så bor det ungefär 5000 människor i Aten och ungefär 200,000 i Korint, som ligger här precis bredvid, som var det områdets centrum. Men Aten var fortfarande ett filosofiskt centrum för de intellektuella, och där samlades man för att diskutera det senaste, som det står här i Apostlagärningarna. Och Paulus går runt där innan de andra har kommit ner, och det står att han blir bedrövad och upprörd i sin ande när han ser alla avgudar. Och så lägger han också märke till och tar med sig det att ja, men här finns det en öppning för mig, för här har de ett altare åt en okänd gud. Och så för han samtal med judarna i synagogan, med de ledande grekiska tänkarna, framförallt då epikureerna och stoikerna. Och de nämnde vi ju i introduktionen. När vi talade om vad de trodde i form av deism och panteism. Alltså deism, att Gud har satt igång allting men är långt borta och har inget längre med oss att göra. Eller panteism, att Gud finns i allting. Det var de två ledande filosofierna i den grekiska tron på den här tiden. Och de hade ju oftast inga problem med nya gudomligheter. Har ni fler gudar? Ja visst, vi kan fundera på dem också. Det är inga problem. Men när Paulus pratar med dem så utmanar han dem på väldigt avgörande saker i deras egen tro. Vilket leder till att de tar med honom till Areopagen. Nu ska vi se. Det fanns inga särskilt bra bilder på internet på Areopagen, utan det är en högst suddig bild. Men det här är Areopagen. Och det är en klippa i Aten som ligger ganska centralt belägen. Och det fungerade som en slags domstol och samlingsplats. Och dit tog de Paulus. Och det här är då ingen missionspredikan i första hand egentligen, utan ett försvarstal. Vissa typer av mål, bland annat religiösa angelägenheter, de hamnade här och prövades här. Så det är det Paulus är där för. Han ställs mot väggen. Men han tar ju givetvis det tillfället och den öppning de har gett honom. Och han gör det på ett fantastiskt sätt när han knyter an till deras traditioner och deras kultur. När vi talar om och funderar på att plantera evangeliet inifrån i den kulturen vi befinner oss i. Det är ju precis vad Paulus gör här. Han berömmer dem för att de är noga med religiösa ting. Han citerar deras egna poeter och knyter an till det. Men samtidigt så konfronterar han rakt på deras olika trosinriktningar. För vad säger han? Jag har kommit så pass långt så att jag ibland behöver de här. Att jag inte ska behöva leta för länge. Jo, till stoikerna som trodde att Gud och skapelsen var ett, säger han så här i vers 24. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Och till epikuréerna som trodde att Gud, om han nu fanns, var långt borta någon annanstans och ointresserad av allt mänskligt och jordiskt, så fortsätter han så här i vers 26. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. För att de ska söka Gud om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Människor hade ju runt om överallt i den här hedniska världen som Paulus nu befinner sig i, som han säger i Romarbrevets första kapitel, börja tillbe det skapade istället för skaparen. Och det är ju likadant här. Det som tar första platsen i mångas liv, det är någonting skapat istället för skaparen. Och det är ju sant även för våran tid. Och kulturen runt Paulus har ju egentligen väldigt många likheter med våran egen tid. Nu när han har lämnat det här judiska enhetssamhället och gett sig ut i det kosmopolitiska, myllrande Europa med allt vad det innebär. Och jag tänker att det är någonting som vi också måste ta med i beräkningen när vi funderar på våran omgivande kultur. För många gånger så tänker vi att ja, men när Gud kommer, då blir det som på pingstdagen. Och så predikar vi och så kommer 3000 människor till tro. Men det var ju en kultur som var en judisk enhetskultur. Där människor hade en stor kunskap om vem Gud var. Och där steget inte var särskilt långt. Väldigt mycket mer likt egentligen när väckelserörelserna bryter fram på under 1800- och 1900-talet. I en stark enhetskultur, människor har en stor kunskap om Gud, steget till honom är inte långt och då kommer väldigt många till tro på en gång. Våran tid liknar ju mycket mera det här i Apostlagärningarna 17. Och det står att några kommer till tro, men inte särskilt många. Och så säger han något oerhört utmanande till de som var där och lyssnade. Vi har redan citerat det. Även om man var jude eller grek så måste man haja till när han säger Gud bor inte i tempel gjorda av människohand, säger han. Judarna som lyssnade, de satte säkert i halsen eftersom de trodde att Gud bor ju i Jerusalems tempel. Men det gjorde grekerna också. För vad ser man om man står på Areopagen och lyfter blicken? Är det någon som har varit där? Vad ligger precis ovanför på klippan? Nej. Där ligger det här. Det ser man från Areopagen. Här ligger Akropolisklippan med alla dess grekiska helgedomar och tempel byggda av människohand. Gud bor varken där eller i Jerusalem, säger Paulus. I en direkt konfrontation med deras tro. Det är en uppgörelse med all annan typ av religiositet, en kallelse tillbaka till den enda guden som har visat sig i Jesus. Oavsett vilken tro eller vilken filosofi man har. Det är vad Paulus säger. Och sen råkar han nämna uppståndelsen och då är gränsen nådd för många av dem. Och de börjar håna honom medan andra vill höra mer, står det. Och några kommer också till tro. Här kan vi ju se vilken fantastisk tanke det finns när Gud utväljer Paulus. Med sin utbildning i grekisk kultur och i judisk tro, det gör honom ju oerhört lämpad att göra det han gör här i Aten. Gud visste vad han gjorde. Sen kan vi också nämna bara som en parentes att det här som står i kapitel 17 och vers 26. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. Det är ju en vers som ibland används för att motivera nationalism. Och jag har till och med hört Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson citera den versen som att Bibeln skulle motivera nationalism. Och då, vi kan gå in på det djupare någon annan gång. Jag kan ha en lång genomgång om varför det inte gör det. Men det är en gravt felaktig läsning av den versen. Och egentligen kan vi bara ta ett väldigt enkelt tankeexperiment för att fundera på det tillsammans. Om Gud nu har några slags gudomliga nationsgränser som ska gälla i alla tider, vilka är då det? Var det de som gällde på den här tiden så att vi ska gå tillbaka till hur romarriket såg ut för att det var så Guds vilja var? Eller var det så som det såg ut på gamla testamentets tid när han ger Israels folk det utlovade landet? Eller var det när Sovjetunionen härskade som mest och innan det föll sönder? Var det det som var de gudomliga gränserna? Ni ser, det faller på sin egen orimlighet att det skulle vara den typen av gränser det handlar om. Och nationalstaten var ju inte uppfunnen överhuvudtaget när Paulus och Lukas och de andra säger och skriver det här. Det är inte en vers som motiverar nationalism. Sen drar Paulus vidare till Korint och det är ju precis här, bara över dit. Och där ansluter Silas och Timoteus igen, får vi veta. Och i Korinth så sker ungefär samma saker som vanligt och de släpas återigen inför de romerska myndigheterna. Den här gången i form av en viss Gallio som var ståthållare i hela Akaja, alltså det här området. Och Gallio var inte vem som helst, utan han var släkt med några av de mäktigaste männen i Rom. Och det han gör här är ju någonting som är av oerhört stor betydelse för kyrkan i hela det här området. För när han får de här inför sig och ska pröva deras sak, så säger han direkt: ja, men det här handlar inte om något olagligt. Det här handlar om era egna seder och era egna lagar, era religiösa lag, och jag vill inte döma i den. Så han legitimerar den kristna kyrkan i hela det här området och ger den rätt att existera. Vilket gör att för ett tag så kan de verka öppet och fritt i den delen. Men vi möter också här egentligen de underliggande frågorna som finns där hela tiden när Paulus ställs inför rätta. Är Paulus en lojal jude, och i så fall på vilket sätt är han det? Det är ju hela tiden vad de judiska ledarna anklagar honom för. Du är inte en lojal jude. Och de romerska tittar ju på, är Paulus ett hot mot den romerska samhällsordningen? Och i så fall varför och hur? Och vi kommer se det ännu mer, för nu i de kapitlerna som kommer här om 2 veckor och om den sista gången så tar ju den här stora processen mot Paulus form. Så vi kommer se det ännu tydligare där. Paulus stannar ganska länge, 1,5 år i Korint, innan han börjar resan tillbaka mot Antiochia via Efesos. Och han möter väldigt mycket motstånd hela tiden. Men Jesus är med honom, precis som han lovade när han sänder ut alla sina efterföljare. Under tiden i Korint så skriver han åtminstone första Thessalonikerbrevet, kanske också även andra Thess. Och här dyker också en viss Titus upp i historien. Men han nämns inte här i Apostlagärningarna, utan han nämns i första Korintsebrevet. Och han arbetade med Paulus i Korint och ingick i den här inre kretsen tillsammans med honom. Så småningom skickar ju Paulus ett brev till Titus som vi har i Nya testamentet. Men han reser också här iväg med några som heter Priscilla och Aquilla, som var ett judiskt par som hade kommit till tro i Rom men lämnat förtrycket i Rom under kejsar Claudius. Han hade utvisat alla judar från Rom eftersom det blev en massa disputer kring en viss Krestos, skriver en romersk historiker. Vilket då syftar på Kristus. Så de fick lämna Rom och kom via Korint och hamnade i Efesos. Och arbetade där. Och då dyker också Apollos upp, som ju nämns i första Korintsebrevet också. Och han var en judisk man som kom ner från Nordafrika, från Alexandria där han hade växt upp. Och nu ber han sig till Korint och sen till Efesos ihop med Priscilla och Aquilla. Och det är som att Gud förser hela tiden Paulus med väldigt många goda medarbetare. Och man kan fundera på hur mycket hade Paulus hunnit med på egen hand om inte Gud hade skickat alla de här människorna som nu anslöt sig till det han gjorde. Efter 3 år så kommer han tillbaka via här och upp igen till Antiochia. Då är vi år 52. Men då vilar han inte särskilt länge, utan då ger han upp sig ut på sin tredje längre resa då, från och med kapitel 18, vers 23 och framåt. Och då besöker han församlingarna igen. Jag har en karta på det med. Den ser ut så här, som de röda linjerna visar. Och via Tarsos igen, sin hemstad, och så samma församlingar. ger han sig ut iväg på den resan. Och kommer till Efesos. Som vi har där. Väldigt vad där hänt jag blivit. Och Efesos hade ungefär 300 000 invånare på den här tiden. Och var huvudstad i hela det här området som kallas för Mindre Asien. Här fanns det berömda Artemis-templet till gudinnan Artemis. Som också går under namnet Diana ibland. Och man tjänade mycket pengar på turister som köpte små statyer av templet. Och det kan man fortfarande göra om man åker dit. Kan man köpa Artemis-tempel. Och när Paulus befinner sig där under 3 år så skriver han första Korintsebrevet. Och vi ser redan i början av kapitel 19 här i Apostlagärningarna hur viktigt det är med den heliga andes kraft i våra liv. Det är det första Paulus frågar när han kommer dit. Det var ju verkligen inte bara för apostlarna utan han frågar dem direkt, har ni tagit emot anden? Och de säger, vi har inte ens hört talas om den heliga ande. Ja men det går inte, säger Paulus. Då måste vi be om det. Det kan inte vara utan. Och så hittar vi också den här märkliga och mäktiga berättelsen i kapitel 19 om Skevas söner. Det var 7 bröder, son till en viss Skeva, som sysslade med andeutdrivning och okult verksamhet. Och de hör talas om Paulus och hans gäng och märker att här finns ju en helt annan kraft än vad vi har. När de uttalar Jesu namn, då händer det saker. Så de försökte sig på det. Tänkte, vi kan väl också använda den här auktoriteten. Så hänvisar de till den Jesus som Paulus predikar. Då svarar ju den onda anden dem i kapitel 19, vers 15. Jesus känner jag till. Och vem Paulus är vet jag. Men vilka är ni? Och sen övermannar den här onda anden de 7 sönerna till Skevas och slår dem och skickar ut dem därifrån. Vilka vi är, det som är grunden för våran tjänst, det som är grunden för att verka i den heliga andes kraft, det är ju att vi har våra namn skrivet i livets bok. Det är ju det Jesus säger till lärjungarna också. När de kommer hem och gläder sig över att andarna lyder. Ja men det är inte det som det handlar om, säger Jesus. Utan auktoriteten bottnar ju i att ni har era namn skrivna i livets bok. Att ni tillhör mig. Det är ju bara i mitt namn som ni kan göra såna här saker. Och den auktoriteten finns inte för någon som inte tillhör mig. Och Paulus verksamhet i Efesos leder återigen till upplopp. Och den här gången brakar det lös ordentligt. Och då är vi här då, på den sista punkten som sker inom ramen för den tredje missionsresan. Och orsaken till det här upploppet är ju egentligen ekonomisk också. Eftersom de ser att Paulus verksamhet här hindrar våra möjligheter att tjäna pengar på att sälja de här inkomsterna av Artemis-templet. Men så har det också att göra med avgudadyrkan. Och i botten så finns det givetvis också den här kollisionen mellan Guds rike och mörkrets rike som händer hela tiden. Så silversmederna är det som går i spetsen för det här upploppet. De som tjänade pengar på att sälja tempel. Och de får med sig en stor och uppretad mobb som griper 2 av Paulus medhjälpare. Och det var förmodligen för att man inte kunde hitta Paulus. Och man släpar dem inför rätta. Och återigen så ser vi hur Gud beskyddar sin tjänare och reser upp hjälp från oväntat håll. Vi såg det i Apostlagärningarna 5 med Gamaliel. Vi såg det i Filippi. Vi såg det i Korint. Lärjungarna får stöd av myndigheterna. Så den romerska statssekreteraren förklarar att de här har inte begått något brott. Och så upplöser han folksamlingen och skickar hem alla. Och sen reser Paulus ännu en gång vidare till Makedonien. Det här området här uppe. Skriver förmodligen andra Korintsebrevet då och åker sedan vidare till Korint. Och Korintsebreven är ju egentligen minst 4, kanske 5. Men vi har bara 2 av dem bevarade. Så det som i våran bibel heter första Korintsebrevet är inte det första utan förmodligen det andra. Det finns åtminstone 1 brev innan det som Paulus refererar till. Men de här 2 är de som finns bevarade. Och så spenderar han 3 månader där uppe i Makedonien och skriver Romarbrevet till församlingen i Rom. Och sen tvingas han ta samma väg tillbaka. Han vänder här och så får han ta samma väg tillbaka. Han hade egentligen tänkt att åka tvärs över här tillbaka men blir hindrad från att åka där. Och så ser vi återigen här i början av kapitel 20 hur Lukas går över återigen till att använda vi som har försvunnit ett tag och nu är han med igen på resan. Och så landar de i Miletus här. Och där vill Paulus säga någonting till de äldste i Efesos. Men han vågar inte åka tillbaka till Efesos av rädsla för upploppet och det som skedde där. Utan han ber istället de äldste från Efesos komma ner till Miletus så att han får tala till dem där. Innan han åker tillbaka till Antiochia för att göra sig redo att åka till Rom. Och det blir rejält känslosamt när Paulus förklarar för dem att de aldrig förmodligen kommer att ses igen. Men återigen så visar ju det på att Guds verk hängde inte på Paulus. Eller på Petrus. Eller någon av de andra apostlarna. Utan Paulus överlämnar ju uppdraget till dem. Och säger, nu är det ni som kör. Fortsätt med allting enligt mitt föredöme. Det finns ett gigantiskt uppdrag att ta sig an, så gör det. Ni har den helige ande lika mycket som jag har, så kör ni. Och det är ju egentligen precis vad Paulus säger till oss idag. Och på vilket sätt Jesus sänder ut oss idag. Och nu reser Paulus tillbaka då, efter det, till Jerusalem. Där nere. Och ett av syftena med det är att han har samlat in pengar till församlingen där som led svår ekonomisk nöd, vilket vi kan läsa om i flera av Paulus brev. Så han har med sig den gåvan. Och kapitel 20 slutar med att de följer honom till skeppet. I kapitel 20 så ser vi också den här stackars pojken i Troas som somnar för att Paulus pratar så länge. Jag hoppas att ingen av er har varit nära att göra det, och om det är så så har ni åtminstone inte suttit i fönstret på tredje våningen som han gjorde och trillade ut. Men där ser vi också återigen Guds uppståndelsekraft verksam. För Paulus går direkt fram och säger, det här är ingen fara. Utan den kraft som uppväckte Jesus från de döda kan fortfarande uppväcka människor från döden, för den är besegrad. Och så väcker han upp den här lille pojken och fortsätter att undervisa och höll på till gryningen, står det. Det ska inte vi göra, utan vi sätter punkt där.